Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är vår historieföljetong skulle man kunna säga. Vi har kommit fram till program 5 och då ska vi börja den med vad händer när Sverige kristnas? Och med som sakkunnig är som vanligt Mikael Ranelius. Vi har pratat lite i föregående program om, ja man kan väl säga, levnadsförhållandena i Sverige. Men en väldigt tydlig kulturell företeelse, om jag får kalla det så. Vi byter tro. I vår tidiga medeltid så går vi från asatro, eller månggudadyrkan, funktionella gudar, till en kristen tro med en gud överst i hierarkin. Hur blir vi kristna i Sverige? Vad är det som händer? Vi pratade i ett tidigt program om Birka, men vad jag förstod så gick Birka under så att säga. När blir vi så att säga Sverige kristnat?
Och det här är ju också inte en händelse utan det är en process får man ju säga där. Västergötland är det första landskapet där vi ser säkra spår på alltså tidig kristendom och det är ju redan kanske i slutet på 800-talet där så har vi kristna gravar. Och sen sprider sig kristendomen sprider sig långsamt i en nordostlig riktning kan man säga. Så att säg början på 1200-talet då är ju de svenska kärnområdena, de här äldsta landskapen, de är ju fullt kristnade då kan man säga.
Märkte vanligt folk av, alltså blev det någon skillnad i vardagslivet om man var hedning eller kristen?
Ja, absolut. Hela samhället blir omstöpt i grunden. Vi får ju som sagt kyrkbyggen så småningom, församlingar kring de här, början till socknarna. Grundläggs ju också genom församlingarna, de kristna församlingarna. Prästerskapet stiger in som en egentligen helt ny samhällsbärande grupp. Det blir ett eget stånd så småningom i det här ståndssamhället. Och det här påverkar lagstiftningen och hur människor umgås och vad man firar för högtider. Och det påverkar språket, det påverkar familjeförhållanden, det påverkar allt. Det genomsyrar allt.
Men då undrar jag, vad är drivkraften? Om vi nu ser vanligt folk, blev man kristen bara för att det var enkla så där för överhögheten? Sa man skulle vara kristen eller var det en genuin skifte i tron?
Det här är jättesvårt att spåra återigen på grund av källbristen. Men man brukar väl framhäva det att det är missionen som under flera hundra år av enträgna försök då från engelska och tyska missionspräster, missionsbiskopar till slut vinner över nordborna, de här hopplösa hedningarna i norr till den rätta läran. Och man brukar förklara som så att de som går i spetsen för det här är ju stormän, det är kungar, människor som ser till att bygga privata kyrkor på sina storgårdar till exempel. Och så småningom så blir det här en, det blir prestige i att anta den nya kulten, den nya tron. Och då följer vanliga människor successivt efter när de märker att wow, det är det här som gäller nu. Man ska vara kristen för att liksom vara en acceptabel människa.
Men jag har hört vid andra tillfälle, alltså, härskaren, vanligtvis då kungen, och då säger vi biskopen, de hade också någon slags symbiotiskt förhållande.
Ja.
Får jag kungens välsignelse och predikar det här området, för det måste man väl ha tillstånd för, det var inte bara att komma hit och missionera.
Nej, precis. De åtnjuter ju kungligt beskydd och det ser vi ju intressant nog i fallet vi tog upp tidigare med Anskar, att han vänder ju sig direkt till den här i övrigt ganska okända kung Björn då, som styr området runt Birka, som ser till att missionärerna får verka här.
Kan man då tänka sig att härskaren hade nytta av att man gick från månggudadyrkan till ett monoteism, alltså dyrka en gud. Alltså då kunde kungen vara ensam om makten. Ja, finns det någon sån koppling?
Ja,
den jordiska makten.
Ja, jo, men vi ser det här efterhand. Det slår igenom tidigare på kontinenten. Det går ju tillbaka ändå till alltså, när de romerska kejsarna går över till kristendomen. Och det här lär man ju säga att Det här tankesättet tar ju härskarna i Norden till sig också. Först ut är ju Danmark där. Sen kommer ju Norge, så kommer Sverige där på efterkälken.
Men då, jag tror du har sagt det tidigare program, men visst var det väl så att den kristna läran då som kom in i Sverige på 1200-talet och sådär, det var en katolsk kristen lära.
Ja, den utgår ju från den katolska kyrkan.
Det kanske inte fanns annan kristen tro på den tiden.
Ja, det fanns. Men det närmsta där var väl den ortodoxa kyrkan som... Ja, det fanns ju ganska nära faktiskt. Den fanns ju i nuvarande Ryssland, Gårdarike som vikingarna kallar det. Och det finns ju tecken på ett visst ortodoxt inflytande tidigt i kristnandeprocessen. Bland annat på Gotland finns det lite ortodoxa element i kyrkorna. Men det här försvinner ganska snabbt, för det verkar som att katolska missionärer, de får över handen ganska tidigt här och konkurrerar ut.
Men då kan man väl säga, när du nämner den ortodoxa kyrkan, så går väl det tillbaka till vi hade Västrom och Östrom, och Västrom blev katolskt och Östrom...
Ja, efterhand, ja, precis, ja. De går skilda vägar där, och just vikingatiden är ju en sån definitiv skild. Jag tror de patriarken och påven blir osams och bannlyser varandra 1000-talets mitt däromkring, och då är det definitivt slut på det här samarbete mellan de två, den västliga och östliga kyrkan.
Men det kanske inte var så viktigt. Det viktiga var att man gick från mångudadyrkan till engudadyrkan utav det hela.
Ja.
Jag ville bara ta upp det här med, eftersom vi idag kallar oss protestanter, men då ska man veta att vi var katoliker från början. Så kan man säga. Och med katoliker så brukar det följa med klosterliv, för kloster har man väl inte den protestantiska tron?
Nej, det förknippar man ju mest med katolska och även ortodoxa kyrkan.
Fick vi något kloster här då?
Ja, det kom ju rätt tidigt här. Kyrkorna började etableras först naturligtvis, men Vreta kloster är ju känt från 1100-talets början i alla fall. Det ligger i Östergötland. Och det är ett nunnekloster som följer, om jag inte minns fel, den benediktinska klosterorden. Men sen är det ju framförallt en bit in på 1100-talet, 1200-talet som det ploppar upp nya kloster här. Både nunnekloster och munkkloster, för de här lever ju åtskilda då. Nydala, Alvastra, Varnhem. Och den stora klosterorden som etablerar sig i Sverige här sen, det är ju cisterciensarna från Frankrike.
Har det någonting med någon sån här svartmunkar och gråmunkar att göra?
Nej, det du tänker på dominikanerna som kallas för svartbröderna, vill jag minnas. Och franciskanerna som är gråbröder.
Ja.
Och det är munkorna som får kloster i städerna. Och här i Stockholm har det funnits representanter, absolut. Ja. Jag tror det finns gråmunkehåll, men inte det. I Gamla stan där någonstans.
Ja, när min samband man var skolelev så var
Birgial
och så fanns det sådana gråmunkar och svartmunkar.
Ja, just det.
Ja.
Sen får vi ju, där måste man ju nämna en egen svensk orden som grundas av Birgitta, hela Birgitta. Och det här klostret grundas ju i Vadstena sen 1384, och det här blir ju ett stort och mäktigt kloster.
Men den här svenska klostron då, den stannar i Sverige eller sprider den?
Nej, den sprider sig till övriga Europa, och den finns ju än idag till exempel i Italien, birgitiner, nunnor.
Ja, min farmor bodde på sin ålders höst ute i Djursholm. Birgittahemmet hette det.
Ja.
Jag tror att det var nunnor som drev åldringsvård där.
Ja, eller, där ser man. Ja.
Om jag minns rätt.
Ja.
Min undran är då så här... Märktes de här nunnorna och munkarna av i stadslivet? Jag menar, satt man för sjunken i bön och odlade ärtor? Förlåt alliansen, men i alla fall. Eller var man ute och försökte hitta proselyter, alltså anhängare utanför?
Ja, både och, det beror på vilken order. Snackar vi om de här första benediktinerna och cisterciensarna här, de vänder sig bort från det världsliga. De grundar kloster ute i bygderna, ute i skogar och sådär, och bryter kanske ny mark, för de vill fokusera på det kontemplativa, alltså deras närhet till Gud. Men de här nya grupperna som kommer in framförallt på 1200-talet här, svartbröder, gråbröder, alltså franciskaner, dominikaner, de kallas ju för predikarordnar, alltså de är ute och rör sig bland människor och försöker påverka folk på ett annat sätt. De märks definitivt, i alla fall stadslivet.
I förra programmet så sa du att det uppstod då ett stort behov av präster för, när vi gick mot den kristna tron. Blev det någon maktförskjutning där? Det jag är ute efter, det, vi pratade ju om länsherrar och sånt som var mäktiga, alltså mer lokalt. Blev det prästen som var den mäktigaste? Alltså var länsherren rädd för prästen eller var de polare?
Ibland var det ju samma person dessutom för att göra ytterligare komplicerat här. Nej, men det där beror ju helt på var och när vi befinner oss egentligen. Man kan väl säga så att de högsta kyrkliga ledarna, biskopen och ärkebiskopen, de är ju några av de mäktigaste personerna i riket vid sidan av kungen. Så att det är nog inte många som är rädda, eller de behöver inte vara rädda för så många andra.
Ja, det var lite om den kristna trons inträde i den svenska kulturen. En förändring också som vi har berört tidigare, det är ju processen att bilda konungariket Sverige. En embryo var kanske då Olof Skötkonung, tror jag sagt. Och på vägen dit så fick vi Birger Jarl. Och sen får man väl gå nästan fram till Sturarna. Eller finns det några, efter Birger Jarl finns det någon kung som vi borde ha uppmärksammat?
Ja, jag nämnde väl tidigare Magnus Eriksson, va?
Du får gärna nämna honom en gång
till. Ja, det, men det gör jag så gärna så. Han blir kung som liten. Jag tror han är 4-5 år. Hans pappa blir ju dödad här i en maktkamp som har gått till historien som Nyköpings gästabud. Vilket vi kanske inte ska fördjupa oss i här. Men han styr ju väldigt länge sedan, fram till egentligen 1350-talet och han blev avsatt 1360, tror jag, jag har inte siffran i huvudet. Han har ju varit den mest långlivade regenten på tronen. Det var bara här om veckan som Karl XVI Gustav gick om honom i antalet regeringsår faktiskt. Och det är ju under Magnus Erikssons långa regeringsperiod som vi får de här, ja, den svenska lagen, alltså Magnus Erikssons landslag och även stadslag då, som ska gälla i hela riket. Så nu har vi inte bara de här lokala landskapslagarna att följa.
Du sa, tror jag, Magnus Eriksson. Är det samma Magnus som Magnus Ladulås? Eller är det någon
Nej, det är inte samma. Magnus Ladulås är ju en son till Birger Jarl som blir kung där slutet på 1200-talet, 1270-talet. Det är ju en liten maktkamp där mellan Birger Jarls söner. Han avsätter ju sin brorsa Valdemar och blir kung istället.
Ja, det var bara att han hette Magnus, och för mig är det bara, man, som liten grabb, eller när man skolgrabb, så tycker man där Ladulås var lite, varför hette han det då?
Ja, det vet vi inte. Det finns inga källor från hans egen tid som nämner honom som Magnus Ladulås, utan det kommer lite efteråt. Och det ska ju gå tillbaka på en, enligt legenden då, ett folkligt smeknamn, att han satte lås för bondens lada genom sina bestämmelser om gästningen. Gästning gick ut på att herremän kunde rida runt och sparka in dörren hos bönderna och kräva underhåll för sig och sina män. Men det här reglerades ju då av Magnus Ladulås. Och därmed så ska det här.
Så de fick sluta namnet med att sparka in dörrarna?
Ja, i alla fall fick de göra det på ett finare sätt. Det blev mer reglerat.
Det är lite svårt ibland att tolka sådana här namn och förstå hur de
står. Ja, men de är spännande, men de är väl gåtfulla. Samma med Olof Skötkonung, vi vet inte riktigt vad det betyder. Är det skattkonung, att han betalade skatt till danske kungen, eller var tvärtom att han tog upp skatt, den första kungen som tog skatt av människor? Det här spekuleras ju i fortfarande, vi vet inte alltid.
Men det har vi också varit inne på, men jag var inne och gjorde en föreläsning på Handels, och där i en skolsal, då hängde det en bonad, och där gick man tillbaks till, ja, jag kommer inte ihåg, 800-tal någonting sådär, så alltså, den svenska regentlängden. Och det är ju namn man aldrig hört talas om, men då är vi tillbaks till det där att det fanns, man var kung på pappret men inte i realiteten. Ska man tolka det så?
Man var, alltså, Kungabegreppet är ju urgammalt, men den ändrar ju betydelse med tiden. Och det är ju det som är komplicerat. Att vara kung på vikingatiden, alltså begreppet fanns. Det fanns till och med innan vikingatiden. Det här är ett urgermanskt ord. Det är ju besläktat naturligtvis med engelska king och tyska König och så. Men det har ju ändrat betydelse. Så en kung på vikingatiden är inte samma nödvändigtvis som en medeltida kung. Eller en kung vi har idag. Det är ju inte heller samma.
När börjar man åka runt och bli erkänd då, även om man inte hade så mycket makt?
Det här förlorar ju sig lite i historiens dimmor egentligen. Och det här diskuterar ju och debatterar historikerna. Hur lång tid kan vi prata egentligen om det här med kunglig överhöghet och sådär. Men vi har ju en typ av valkungadöme egentligen fram till Gustav Vasa. I praktiken så är det ofta så att kungens son tar över. Så att man kan ju se någon slags strävan efter en ärftlig kungamakt. Men från och med, återigen, 1200-tal, bit in på 1300-talet, då har vi ju säkrare källor. Då har vi mycket bättre källäge och då är det ganska detaljerat bland annat i landskapslagarna hur det här ska gå till när man blir, så att säga, dömd till kung och hyllad som kung. Kungen ska rida en så kallad Eriksgata. Han ska hyllas först där och väljas av stormännen i Uppland vid Morasten som ligger där mellan Uppsala och Stockholm, och sen ska han företa den här resan då, hyllas av de olika landskapen som är med. Och det är ju inte alla landskap som är med i kungavalet.
Men kan man tänka sig, du pratade förut om när vi blev kristna, att det gick prestige i det hela. Kan man tänka sig att de här herremännen, det var bra att vara kompis med kungen i alla fall, att det gav prestige att vara länsherre här eller lagman eller vad det nu var för någonting, häradshövding, de här olika titlarna. Och sen kom kungen och då tyckte den där som var lite mäktig, det är smart att hålla ihop med kungen. Eller gav prestige.
Ja, och sen är ju problemet vid den här tiden att det kan ju vara fler som gör anspråk på att vara kungar. Och då är frågan, vem ska man välja? Vilket är det säkraste kortet? Vad ger mest prestige? Vem kommer vinna i den här maktkampen? Så att det är inte alltid lätta val det här. Och det finns ju exempel, vi vet inte om det här alltid stämmer så som legenden säger, men en del av de här kungarna, de var ute och red här i början, de blev ju ihjälslagna av uppretade människor på tingen som vägrade att erkänna dem då.
Du nämnde tidigare Olof Skötkonung, och så fattade jag det hela som att det här sköt, det hade någonting med skatt att göra.
Ja, det är en hypotes, det vet
jag
inte.
Fick en idé nu då, eftersom det här skulle vara lite mer folkligt, och nu har vi pratat väldigt mycket om kungar och präster. Med konungariket kan man väl säga att vi också fick en beskattning. Alltså vanligt folk fick betala skatt, eller?
Ja, först ut egentligen kyrkan här. Det är de som etablerar de första skatterna genom tiondet. Att en tiondel egentligen av produktionen ska gå till prästen, socknen.
Om man nu får tionde och det kanske bodde 200 gårdar i en by, då blev alltså kyrkan rätt rik i samhället.
Under medeltiden så bygger kyrkan upp ett ganska gediget godskomplex här, så att de är ju väldigt stor jordägare innan Gustav Vasa kommer och drar in allt i kronan.
Så kyrkan börjar, och är det därifrån då kungen får idén om att han vill också ha?
Ja, det blir ju lättare för kungen att ställa de här kraven på skatt, i alla fall i och med att det redan etableras med kyrkan. Sen är väl ursprunget till kronans, alltså kungens skatter, lite annorlunda. Man kan tänka sig så här att från början, de här vikingatida kungarna rider runt och kräver egentligen någon form av beskyddarpengar, lite maffiaverksamhet. Eller att de kräver att människor ska göra någon slags krigstjänst. Vi har det här begreppet ledungen, speciellt här uppe i Mälardalen och längs kusterna. Då ska människor, bönder, och ställa upp med skepp och vapen och krigare till kungens flottexpedition. Medan i Götalandskapen är det mer det här att kungen kräver en viss del av avkastningen. Och det här regleras ju sen då under 1200-talet, 1300-talet, landskapslagarna till att bli riktiga skatter.
Och de har inte minskat med tiden, eller vad säger man?
Nej, de har ökat, och det är fascinerande att vi idag ändå tycker att men det här med skatt, det är ju bra. Det var väl en politiker som uttalade sig att det ska vara häftigt att betala skatt. Men det här var ju medeltidens svenskar inte riktigt övertygade om, och många av de här stora upproren och stridigheterna som kommer sen under medeltiden, det handlar om missnöje, folkligt missnöje över den här skatteplikten.
Men du, när du nämnde den där personen som sa att det var häftigt att betala skatt. Personen i fråga har nu blivit, för, inte för just den incidenten. Nej. Med chokladbiten, utan skattetillägg för oriktiga uppgifter. Så häftigt var det.
Så häftigt var det.
För att då gå till folket igen då. Vad skulle du säga? Jag brukar tjata om medellivslängd som något slags mått på levnadsstandard. Men beskriv hur du vill. Hur var levnadsstandard för vanligt folk på den där tiden? Vi säger 12, 13, 14-tal. Förutom digeröden.
Ja, just det. Jättebra fråga. Jämfört med idag så var det eländigt för både fattig som rik. Med tanke på, man hade ju inte modern sjukvård. Men
annars sen visste man ju ingenting annat. Så
precis. Det kanske ligger närmare till hans att jämföra geografiskt istället. Och där skulle jag nog säga att levnadsstandarden var rätt bra. Alltså medelbra kan man säga för många människor i landet. Alltså den fria bondebefolkningen om vi jämför med andra länder. Kanske Frankrike, England, delar av det som sen kommer bli Tyskland. Däremot så är det ett ganska fattigt samhälle. Så de här riktigt extravaganta sidorna av det medeltida livet. Det hittar vi ju inte i lika stor utsträckning i Sverige. Alltså jag tänker på för stormännens del, de här stora hoven och lyxen.
Vad skulle du säga om medellivslängden då?
Ja, det är runt 30 år, men återigen, där, det är ju barnadödligheten som drar ner. Jag tror att man har gjort arkeologiska utgrävningar i Stockholm som visar att någon slags medelålder för de som har gravlagts där är runt 40 år någonting. Alltså hälften av de begravna är under 40 och hälften är över där omkring.
Jo, Mikael, du har ju varit inne lite på det här med den sociala strukturen. Man kan säga i större utsträckning än på kontinenten så hade vi fria bönder här. Det var väldigt lite av trälar, slavar och sånt där. Och feodalsamhälle som vi kunde se.
Ja, trälar har vi ju in på 1300-talet tills återigen Magnus Eriksson förbjuder det här. Eller avskaffar träldomen. Men nej, vi har inte livegna bönder.
Nej, men det jag är ute efter det att den sociala strukturen såg lite annorlunda ut.
Den är ju lite mer utslätad, lite mer utjämnad.
Ja, vi har en allmogeklass som i alla fall kan göra sin röst hörd. Mm. Och det får mig att tänka på Island, för jag tycker man har sett någonstans någon koppling mellan där det finns mer fria bönder, då, om man kallar det så. Mm. Där får man också, där sköter man sina sociala kontrakt, politiken på ting. Alltså alltinget i Island sägs ju, det kanske är en legend också, men årtusen så bildades alltinget på Island.
Ja, det är lite tidigare. Men de antar kristendomen årtusen.
Ja, på alltinget.
Ja, precis.
Men i alla fall, ting och sånt, det dyker upp ganska tidigt då i Norden, får man säga så.
Ja, och det här är någon form av ting. Det här finns ju beskrivet redan i antiken i romerska källor när de skriver om de här germanerna och folken i norr. Så det här är en urgammal institution.
Ja, men jag menar, jag vill komma till att ute på kontinenten var det mer kungen, hovet som styrde. Man hade, vad heter det, ståndsriksdagar och hov kanske från början då, som styrde och ställde, medan man då i den germanska delen av Europa, Nordeuropa, mer gick till alltså stormöten, bönderna. I och med att de var fria så kände de sig att vi kan nog sköta oss själva.
Ja, och Island är ju ett intressant exempel, för det brukar man ju säga att det är ju världens äldsta republik på det sättet. Och det stämmer ju att i och med alltinget så är ju Island organiserat som en bonderepublik. Det finns några sådana exempel från Europa faktiskt.
Det sägs att i Schweiz också var
det. Ja, precis. Mycket... Kantonerna där, de blir... De styr sig själva på under samma delvis samma förutsättningar.
Så kan jag tolka dig då så att om vi då låter hela Sverige leva och fler blir bönder, då ökar också demokratin?
Ja, alltså i alla fall att maktdelningen blir ju större. Alltså den blir ju inte så toppstyrd.
Framför flera bönder, fria bönder. Det där var lite om politik och ståndsriksdag. Jag ville hoppa till en annan sak nu. Vi har tidigare pratat om skolan. När skolan kom och du säger att det fanns lite katedralskolor och såna här saker. Men ute i Europa, som jag hela tiden hoppar till för att jämföra, redan från de gamla grekerna och sen framåt, så får vi ju herrar som kallar sig filosofer. Kvinnor, det är väldigt få kvinnor som kallar sig filosofer. Det finns Hildegard av Bingen eller någonting sådär. Mm. Men i alla fall, finns det några svenska filosofer? Finns det personer som har tänkt stora tankar som har levt till vår tid?
Ja, och här måste jag ju lyfta fram Helena Birgitta.
Ja, vad kul. Det går inte. Det är en tjej.
Ja, absolut. Och hon är ju vår stora svenska medeltidskändis i alla kategorier.
Men också filosofiska tankar?
Ja, jag visste absolut. Hon knyter, du nämnde Hildegard av Bingen. Ja. Man kan ju säga att hon kör den här kvinnliga, mystiska kristna traditionen i Sverige då, på samma sätt som Hildegard av Bingen etablerade den där tidigare på det tyska området. Men hon kommer att inte bara få stort inflytande i Sverige, Birgitta, utan även alltså ute i Europa. Hon dör ju i Rom och bor i slutet av sitt liv i Rom.
Men i stort sett kan vi inskränka vårt filosofiska bidrag från alltså medeltiden till Heliga Birgitta. Mer har vi inte.
Ja, det finns några gubbar. Vi har ju Petrus de Dacia som är en intressant författare på 1200-talet. Men de har inte kommit med så att säga på samma. De har inte fått samma genomslag som Birgitta.
Nu säger du författare och då slår det mig så här kulturliv. Menar du författare ungefär romanförfattare eller författarna kloka tankar?
Snarare kloka tankar, och det är ju Birgitta känd för också genom sina uppenbarelser, Birgittas uppenbarelser. Det här är ju inte liksom någon skojig läsning så. Men vi får ju lite litteratur, alltså om du tänker skönlitteratur i Sverige också från den här tiden. Och där tänker jag på riddarromanen som blir populär i Europa. Den kommer till Sverige här med de så kallade eufemiavisorna där i början på 1300-talet.
Men är det ingen svensk romanförfattare sådär eller?
Ja, de här är ju författare på den tiden svenska, fast de har ju hämtat stoffet från kontinenten.
Aha,
så är det ju. Ja.
Ja, de får inspiration söderifrån.
Ja.
Och det är det jag tänkte när du sa författare, tänkte jag har sett någonstans, alltså med de här mässorna, marknaden vi pratade om i tidigare program, så börjar jag också som en del av mässan ha lite underhållning. Det kom, om man får kalla det med modern brev, artister och spelade upp skådespel, musik och såna här saker. Får vi något liknande i Sverige? Alltså ett svenskt tidigt kulturliv?
Ja, det har vi den folkliga kulturen naturligtvis, det du nämner på gator och torg. Där har vi de så kallade lekarna. Där kan vi prata om gycklare och spelmän som framför lite underhållning och musik.
Men då är det lekare med E.
Lekare med E, ja. Inte läkare, nej, precis. Nej. Lekare. Och de här är väldigt låg status faktiskt. Men sen har vi ju den här högkulturen där, går vi tillbaka till vikingatiden, och här lever vi ju kvar in på medeltiden med skalder. De är ju tvärtom väldigt höga ställningen, högt anseende.
Nej, jag tjatar lite här också om kultur och jag blev lite halvglad här, för att det låter som att det mesta av vårt kulturliv då, eller ja, vad som framförs, det är importprodukter, antingen översatta eller man har fått inspirationen. Alltså jag vill vara intresserad av att säga, kan man prata om något svenskt kulturliv, alltså något originellt och alltså som är skapat i Sverige. Det mesta är idéer som kommer utifrån.
Ja, det är det ju. Sen, de här omstöps ju i svensk form och det här blir en viktig del av vårt kulturarv. Man pratar ju till exempel om den medeltida balladen, där folkliga visor med där romantiska, naturmytiska inslag. De här skrivs ju ner långt senare och man har ju sjungit dem in till våra dagar egentligen. Men de har sitt ursprung uppe i hovet, och hovet, kungens och de höga herrarnas hov, de tog ju in det som var modernt för den tiden. Det som man kanske börjar med i Frankrike och de här rika hoven ute i Europa.
De som man ville efterlikna då?
Ja, precis. Det här är ju alltså medeltiden, högmedeltiden, det är ju trubadurernas och den här riddarromanens stora tid.
Ja, men då får de impulserna från utrikeshåll.
Ja, visst. Ja. I och med att Sverige lyfts ju in nu i den katolska, vad ska man säga?
Kulturkretsen.
Ja, absolut.
Några andra sådana här, nu blir det lite blandad kompott här. Mm. Jag vill bara att du hjälper mig med lite begrepp som jag minns från skoltiden. Drottning byxlös.
Mm.
Vad han det? Vi hade ju problem med ladulås förut. Nu är det någon som är byxlös.
Just det, Margareta.
Ja.
Ja.
Vem var hon?
Ja, hon är ju dansk drottning. Hon är ju dotter då till Valdemar Atterdag. Och hon kommer ju att bjudas in som egentligen inte drottning i Sverige, men rikets fullmäktiga husbonde och fru, tror jag hon omnämns. Det är väl hennes titel i Sverige, för att kasta ut den impopuläre kung Albrecht. Och hon spöar honom 1389 här och tar över makten i de tre nordiska rikerna. Hon har ju ärvt den danska tronen, hon har ärvt den norska tronen och nu bjuds hon också in och styra Sverige. Och det är ju det här som ger upphov till den så kallade Kalmarunionen här några år senare.
Men när du säger spöa, slog hon honom på truten eller var det två arméer som möttes?
Ja, det var nog två arméer, men sen sägs det väl att hon lär ha burat in honom här Albrecht efteråt. Jag vet inte om det stämmer.
Och några andra, nu är det killar. Dackefejden, jag minns det var någon som heter Nils Dack och sen har vi Engelbrekt, det är två bråkmakare.
Om ja, just det. Dackefejden kommer senare, det är under Gustav Vasa, det är en revolt.
Då hoppar vi honom.
Ja, men det kan vi återkomma till. Mm. Men Engelbrektsupproret, det knyter ju an direkt till Kalmarunionen här, för efter ett antal decennier här när man har testat det här med en gemensam monark för de här tre rikerna, då är det folk som surnar till, däribland bergsmännen i nuvarande Västmanland och södra Dalarna. Och de samlas ju då kring Engelbrekt Engelbrektsson som leder upproret mot Erik av Pommern som sen blir avsatt då efter det här. Det här är 1434-36.
Blir Engelbrekt kung?
Nej. Han blir rikshövitsman här vill jag menas, men han blir ju mördad strax efteråt där av en ilsken adelsman som han ligger i fejd med. Så att den som kommer att bli kung därefter, det är en annan upprorsmakare som heter Karl Knutsson.
Du, någonting som vi har snuddat vid men som vi inte har penetrerat speciellt, digerdöden på 1300-talet.
Ja, precis. Den går ju inte att hoppa.
Nej. Hur mycket drabbades vi här i Sverige? Man pratar ibland om en tredjedel av Europas befolkning dukade under. Ja, ja, vad säger du?
Ja, men det är lika illa här i Sverige, absolut. Vi ser ju det. Det här har man ju forskat ganska mycket om. Och digerdöden kom in 1350 till vårt land. Och på något år ungefär så sveps ju en tredjedel av befolkningen bort i den här stora döden, svarta döden, digerdöden.
Man kan säga att det är en pestepidemi.
Ja, precis. Mm. Det är det. Och det här förändrar ju samhället i grunden. Ingenting blir ju sig likt efter det.
Jag gissar att man ser det som något, nu bara spekulerar jag. Då eftersom vi är kristna tror på, det är Gud som är allsmäktig och bestämmer. Drar man tolkningar om att vi har levt felaktigt och Gud straffar oss nu? Eller vad?
Ja, absolut. En av de som är ivrigast där, det är ju den redan nämnde Heliga Birgitta. Mm. Sen är det lite ironiskt, för hon lär ju själv stryka med sig i pesten när hon kommer tillbaka 1373 där nere i Rom.
En sista sak här nu då. Sverigesymbolen, tre kronor. Vi har ju pratat om att nu har vi kanske fått ett konungarike Sverige. Den här symbolen tre kronor, vad kommer den ifrån och vad står den för?
Ja, det har man också diskuterat. Jag kan bara säga att den är känd i alla fall från Magnus Eriksson, som vi redan nämnt här på 1300-talets mitt. Och den blir framförallt populär under 1300-talet, under Albrecht av Mecklenburgs regeringstid. Men vad den står för, där finns det många olika tolkningar och sanningen är att vi vet inte riktigt.
Nej, men den är accepterad då, för vårt ishockeylandslag kallas ju Tre Kronor.
Ja, precis.
Så att, då, Mikael, då får jag tacka för det här 50 programmet.
Ja, tack ska du ha, Leif.
Och sen ska vi väl jobba oss in i modern tid.
Ja.
Så småningom. Så vi ses
igen. Det står på tur, ja.
Tack så länge.
Mm, tack.
Ni har hört Mikael Ranelius berätta för oss om hur det gick till att leva i Sverige på vår medeltid. Tack för att ni lyssnade. Vi kommer tillbaka.